Ja, välkomna till Slaget efter 12. Det är måndag här. Det här är näst sista veckan av säsongen för Slaget före midsommar. Sen tar vi paus här. Vi har ett dramatiskt veckoslut bakom oss. Valet kan väl kanske inte riktigt tävla med fotbollen här i lördags där Finland vann över Danmark efter stor dramatik på plan här. Men så var det ju kommunalval igår. Inte lika dramatiskt, men ändå väldigt viktigt för oss som röstar och bor i det här landet och verkar och betalar skatt. Och det här ska vi tala om med gäster i Slaget efter 12, med Mikko Majander som är samhällsanalytiker på tankesmedjan Magma. Välkommen till Slaget.
Tack så mycket.
Vi har med oss här Ingemo Lindro som är politisk reporter på Yle. Välkommen.
Tack så mycket.
Och sen som vi alltid säger sist men icke minst Ulla-Maj Videros, parti, får man säga veteran, SFP från studio i Kristinestad. Välkommen Ulla-Maj Videros.
Tack, tack.
Hörni, det här, jag är ingen vän av att räkna decimalsiffror här i radio. Jag tror huvudräkning funkar bättre på papper och så, eller vad man ska säga. Men vad är er bild här? Vi vaknar upp till ett Finland där Samlingspartiet är största parti. Där Socialdemokraterna backar, men Centern också backar. Men ändå inte så här, man har följt sista veckornas diskussion. Ja, skulle man kunna ha varit orolig för att det skulle gå ännu sämre för Centern? Jag tycker när jag tittade på den här kartan på Yles hemsida igår att Finland är ju väldigt grönt norr om Nyland. Alltså det är väldigt, väldigt många, alltså det här är Centerland, finns ju där trots att vi tror att Centern är ett obetydligt parti så. Ungefär de här bilderna har jag i huvudet här. Vad ska vi ha en liten runda här? Vilken värld har ni vaknat till? Ska börja med Ulla-Maj Videros.
Tack, jag vaknar nog till en ganska likadan värld egentligen. Men jag har funderat på ett par saker när man säger att Samlingspartiet är så stor vinnare med plus 0,6. Sannfinländarna betraktas som förlorare som har vunnit plus 6 procentenheter. Och i min politiska värld så är plus 6 alldeles oerhört mycket. Jag förstår att man hade tittat på opinionssiffror och jämfört med dem, men jämfört med förra kommunalvalet så är det ju jättestora valvinnare. Och lite svårt hade jag förstå att när jag såg liksom Jussi Halla-aho nästan lite sjunka ihop i valstudion igår. Samtidigt som Petteri Orpo ju fick en ganska stor portion mera självförtroende. Man riktigt, det strålar ju kring honom helt enkelt. Så det är lite underligt, udelat känsla hade jag faktiskt igår.
Mm. Mikko Pavey, Majander, hur ser du på kommunala värden i Finland?
Resultaten var inte dramatiska, men åtminstone för en forskare det var intressant och många intressanta aspekter. Jag tar upp också den där Samlingspartiets stora vinnare. Om man är ledande oppositionsparti, då en vinst under 1% är inte särskilt mycket, men ändå jag tycker att kanske det viktigaste resultaten här var den att efter det här resultatet det är klart att Samlingspartiet är den utmanare nummer 1 för regeringen och alternativet på något sätt. Fast de har lika mycket mandat som samfinländare där i riksdagen, på något sätt är nog klart den ledande oppositionsparti att trots de här procentenheter som var större för Sannfinländare, det klarnade den där situationen. Vad är liksom den huvudalternativet till som utmanar regeringskoalitionen?
Mm. Jag tänker att det här var också ett väldigt viktigt val för ordförande Petteri Orpo. Skulle det ha gått dåligt nu så hade man ju börjat diskutera ordförandebyte, för att det har ju funnits en diskussion inom Samlingspartiet här tidigare då när opinionssiffrorna har sett sämre ut. Så på det sättet tänker jag att det här var för Samlingspartiet väldigt viktigt. Och sen måste jag säga att jag, trots Sannfinländarnas stora framsteg i procentenheter mätt, så med tanke på hur otroligt väl partiet låg till i opinionsmätningarna innan på andra plats i Yles mätningar. Det fanns var till och med på första plats i någon Helsingin Sanomat-mätning där i ett skede. Så på det sättet förstår jag att Sannfinländarna har en besvikelse över att det inte infriades det här med, det gick ut med att det skulle vara Finlands största kommunparti. Och då att man får en fjärde plats, så det är kanske inte riktigt vad man hade väntat sig.
Får jag kommentera det här Orpo-saken? Att visst, det var mycket viktigt för honom, det här resultaten. Men samtidigt, Elina Valtonen gjorde otroligt bra resultat i Helsingfors. Hon nästan räddade samlingspartiet i Helsingfors. Och det är lång väg till riksdagsvalet. Och samlingspartiet ska ha ett partikongress nästa sommaren. Att det måste vara där ett spel. Kanske ett statsministerpost som leder. Vem leder samlingspartiet till riksdagsval? Det är inte helt klart nu ännu.
Nej, alltså du ser att han sitter inte alls nödvändigtvis så säkert där som man kanske vill tro. Jo, och där är det ju många som har spekulerat i att Elina Valtonen också skulle vara kanske kronprinsessa för den posten.
Men nu förstärktes ju hans position av det här. Man såg ju det helt tydligt att jag har inte sett bättre år på så rak i ryggen på bra länge som han var igår. Och jag har också den här bilden framför mig när han stod där med sina tre vice ordföranden som inte var så där lika sprudlande grada som han. Och jag tror att alla insåg att nu gick tåget åtminstone för en tid framåt. Att det går inte annat just nu börja utmana honom. Men skulle det ha gått dåligt för samlingspartiet så säkert en del av dagen så skulle det ha varit diskussion för öppen ridå om partiordföranden.
Det här är inte ett val som omedelbart kräver åtgärder från samlingspartiet här nu i eftermiddag. Nu så här går det inte vidare, utan så här kan vi
det
fortsätta.
Det gör det nog inte, det tror inte jag. De funderar nog ganska länge nu på innan de utmanar honom. Men sen är jag nog fortfarande konfunderad över att man drar så stora rikspolitiska konsekvenser av ett kommunalval. Att vi har ju försökt säga att ett kommunalval är ett kommunalval och det är inte en fråga om hur regeringen ska se ut. Samlingspartiet har ju gjort vad de har kunnat för att få det till ett rikspolitiskt val och ett val om regeringens politiska linje. Medan när jag som väljare går till valurnan så tittar jag på hur det ser ut i min kommun. Och det har kanske partiledarna lite åtminstone glömt bort.
Håller ni andra med om det där? Är det fel att snegla på riksnivån när man
det blir
det?
Ju lätt så för de som ska analysera valet, som till exempel vi här också, att eftersom kommunalvalet är så oerhört brett och det handlar om så många olika konstellationer och så vitt skilda frågor i kommunerna, så när man ska helhetsanalysera så blir det ju lätt så att man gör de här kopplingarna, förutom då att många partier också själva försöker göra dem, som till exempel Sannfinländarna som har försökt till och med göra kopplingar mellan EU-stödpaketet och vinster som de önskade körda i kommunalvalet som kan bli ganska absurda kopplingar.
Jag tyckte nog att i det här läget kommunalvalet var intressantare än tidigare för två skäl. Det är länge sedan vi hade sist val överhuvudtaget. Det har varit många förändringar i partiledarskap, nya ansikte. Och sen det här coronatiden. Visst det är rätt att det var lokalval och i Finland regeringar brukar inte förlora sin makt i kommunalval. Men nu vi fick liksom riktigt fast grund på hur vi tänker, hur tidens anda påverkar olika partier, olika partiledare, hur de behandlar det här. Så jag tyckte att det här gången det var mer intressant det här kommunalvalet än länge.
Mm. Och på tal om partiledare så kan man väl också konstatera att Centerns partiledare får dra en lättnadens suck. Det blev ju inte det katastrofval som man hade förutspått, utan kan väl Annika Saarikko ändå nu fortsätta med sin politik och sitt regeringssamarbete.
Politikens konst är underligt. Den största förlorare kan vara största vinnare också.
Det handlar alltid om hur det ser ut det där och inte hur det är. Men jag menar, jag håller helt med Ulla-Maj Videros. Jag har läst lång matematik och i min värld det också var det 3,5% mer än 0,6%. Det kan jag faktiskt intyga. Så att det är helt klart. Men det här att nog måste väl spela roll för nästa regeringssammanträde att Annika Saarikko kan komma och säga jag leder nu inte ett 3% parti faktiskt, utan jag leder faktiskt något mycket större. Det måste väl ändå ge ett slags självförtroende nästa gång man ska, vad sakfrågan än gäller, att man kan gå in i, alltså ur regeringskoalitionen. För jag menar, nog är det väl så, så gör jag och kanske många av mig också funderar på, när man väntar nu de här blåa, gröna och sen, alltså Samlingspartiet, Centern och Sannfinländarna, som vi hade tidigare då, förra riksdagsperiodens regeringskonstellation, på den här, hur mår den? Alltså vi gör de där kopplingarna på något sätt och ser hur skulle det se ut. Så att, är inte det helt mänskligt att tänka så?
Det är stort lättnad för Centerpartiet. Centern, det är helt klart tappade jag trådet här, men att just det, att Centern har bytt så många gånger nu partiledare, ministrar och så vidare, att om de skulle ha gjort dålig val, det skulle ha varit ingen alternativ att börja igen det där, att hitta en ny person. Nu de kan liksom backa deras nuvarande ledarskap, ministrar, att titta framåt. Att det är därför det kan vara mycket lugnare situationen för regeringen, att man behöver inte hela tiden liksom kämpa varandra så mycket.
Och jag tänker också på det här att det har ju sagts att nu har de partiets kanske populäraste person, Annika Saarikko, som anses vara en väldigt skicklig politiker och väldigt charmerande, åtminstone i förhållande till partifältet, i förhållande till de egna. Och om inte hon då skulle klara det här, så vem har man då ens att ta av? Det här är ju en diskussion som många politiska förståsigpåare har poängterat. Vad gör man då om inte det här bär?
Jag har sett Annika Saarikko steka ägg väldigt många gånger i mitt Facebook-flöde de sista veckorna, så att hon har nog funnits där, åtminstone i min sociala medievärld. Ska vi tänka några tankar här om SFP, Svenska Folkpartiet? Mikko Majander, du var intervjuad här förra veckan, en rapport om hur stor prognosen är att finlandssvenskarna skulle rösta vara till 70% eller något sånt på, eller vad var siffran? Jag vill minnas att det var 70% på SFP på något sätt. Har finlandssvenskarna gjort som du har prognostiserat?
Ja, tankesmedja Magmas opinionsundersökning visade att svenskspråkiga i Finland tycks vara mycket nöjda med SFP och också regeringen och i sakfrågorna också. Att svenskspråkiga är nöjda med sitt parti, och nu med det här valresultatet man kan kanske säga att SFP också är nöjda med deras lojal väljarkåren. Att faktiskt det var mycket stabil resultat och motsvarar ganska bra den där opinionsundersökningen som vi gjorde. Visst, där i några kommuner där kan vara lite större förändringar, men allmänbild är stabil.
Ulla-Maj Videros, står skåpet i Svensk Finland?
Ja, jag tycker också att den är stabil. Vi förlorar alltså på några ställen och så vinner vi på några ställen. Så att liksom det sammanlagda resultatet är förstås stabilt och bra. Och det är klart att nu måste man ju ändå också ge en eloge till partiordförande Anna-Maja Henriksson och hennes liksom framträdande i offentligheten och hennes sätt att göra politik har nog också betydelse. Precis som andra partiledare har betydelse, så har hennes roll en betydelse för SFP. Och sen finns det olika sådana här lokala, vad ska jag säga, intressanta situationer där det har stått och vägt lite hur det ska gå. Tar vi Kronoby som ett exempel här i Österbotten, där jag ska bara förklara det lite. Där det har gått en het debatt om huruvida Kronoby ska lösgöra sig från landskapet Österbotten och gå över till Keskipohjanmaa eller inte. Det här valet avgjorde nog den frågan. Därför att SFP som har drivit det att Kronoby ska vara kvar i Österbotten men få sin sjukvårdsservice i Karleby, de vann valet. Så att det finns också såna här, vad ska jag säga, skiftningar lite här och där i svensk Finland som har varit viktiga ur finlandssvensk synvinkel.
Ingen Bolindros, det här bilden är splittrad på något sätt. Här i södra Finland har inte SFP bara gjort framgångar.
Nej, jag tittar på Östnyland där SFP går bakåt i Lovisa och Sibbo. Mm. Om jag gör rätt analys där så handlar det i Sibbo om att till exempel Rörelse Nu och kanske Samlingspartiet som har en väldigt profilstark politiker där i det där Heikki Westman, också svenskkunnig. Sen så är det visst Samlingspartiet och ett parti avhopp i Samlingspartiet i Lovisa som spelar roll där. Men jag tänker, jag skulle vilja fråga dig Ulla-Maj, att vad är din analys av det här SFPs utmaningar i Östnyland där ni ju inte heller har ett riksdagsmandat längre?
Jag brukar alltid säga, och jag håller fast vid det fortfarande, att hälften av ett valresultat består av kandidatnomineringen. Alltså att man hittar kandidater som motsvarar det som väljarna önskar sig. Och sen naturligtvis är det mycket annat. Hur för man kampanj? Vilka frågor väljer man att lyfta fram? Lyckas man hitta de frågor som väljarna förväntar sig att man ska lyfta fram? Men det där med att hitta de där personligheterna och de där kandidaterna som motsvarar väljarna, så det är ett konststycke. Men sen har du rätt i det att när vi har partiavhopp och sånt här och nya rörelser som kommer, så självklart så påverkar det också ett parti som SFP. Inte är vi på något sätt liksom skyddade från påverkan utifrån, utan nu finns det variationer i väljarkåren som syns beroende på kandidatnomineringen. Men jag håller nog fast vid att kandidatnomineringen måste motsvara väljarnas önskemål till att börja med.
Jag är inte en stor kännare av svensk Österbotten, det måste jag erkänna, men jag har nu läst mig in i siffrorna ganska noggrant, och jag tycker att det här Svensk-Finland, man måste analysera politiskt Österbotten skilt från Nyland. Det är ganska olika.
Och
språkförhållande i olika kommuner är så pass olika att för SFP liksom totalt det lönar sig att ta dem skilt. Och till exempel det var intressant i Österbotten att där ett par kommuner där Kristdemokraterna är starka, de går framåt. Mm. Och det är mycket olika åldersstruktur i dessa kommuner än i annanstans. I Österbotten till exempel. Och sen i Nyland, det här huvudstadsregionens roll är så pass stor. Liksom Sibbo tillhör nästan till det här samma arbetsmarknaden, även Borgå också. Och sen det invånartal ökar häftigt, det förändrar språkrelationer, det kommer invandrare. Att man borde betrakta alltid där här i huvudstadsregionen att vad är liksom total invånartal, vad är svenskspråkigas antal där när man jämför till förra val till exempel. Det, analysen måste vara mycket annorlunda än i Österbotten och kanske några kommuner i Västra Nyland.
Men det håller jag med om. Alltså, det går inte att jämföra på samma dag överhuvudtaget. Man måste ha helt olika upplägg i kampanjen. Man måste ha helt olika när man analyserar. Men när det gäller norra Österbotten så i Larsmo och Pedersöre där Kristdemokraterna nu vann. Så nummer ett var att de hade en mycket lyckad kandidatnominering till skillnad från förra valet. Nummer två heter Peter Östman som är förstås deras ledande politiker, riksdagsledamoten i Larsmo. Så att nu håller jag ändå fortfarande fast vid att kandidatnomineringen är en del av det här arbetet. Men sen är det naturligtvis helt olika förhållanden som gäller. Och det kräver ganska mycket djupgående tankar innan man har den analysen klar. Jag hade ett annat exempel från Österbotten. Det var två socialdemokratiska föreningar i Vörå och i Närpes som meddelade att de inte tänker göra kampanj på gator och torg på grund av pandemin. Båda förlorar ett mandat i respektive kommun. Och det tror jag också man måste fundera på. Väljarna vill att man ska göra kampanj. Väljarna vill att man ska visa att jag vill bli vald och jag vill jobba för dig som väljare. Det går inte att komma och säga att jag tänker inte göra kampanj.
Så det här traditionella fotarbetet som man kan säga, eller gå runt och stå runt och säga hej, jag är kandidat, jag vill detta och så vidare. Och så ger man en broschyr, det ger utdelning faktiskt.
Men återigen, det är Österbotten. Jag medger att det är inte samma sak att gå omkring i Helsingfors, även om jag ju har sett kampanjer på gatunivå också i Helsingfors naturligtvis.
Ja, jag kommer att tänka på det. Jag talade med en kandidat här i Helsingfors som sa att största delen av de som hon har talat med i östra Helsingfors under en hel vecka där hon gjorde kampanj, så handlar om att mer informera om att det överhuvudtaget är kommunalval. Och då handlar det mycket om den delen av befolkningen som har någon slags invandrarbakgrund. Mm. Och det här är också ett medborgararbete att göra där ute. I hennes fall så handlar det mindre om att tala om skillnader mellan partier, men mer att tala om vad man gör i kommunfullmäktige överhuvudtaget. Så att det här bara som en poäng här då vi talar om skillnader mellan storstaden och andra ställen.
Och granskar man det där noggrannare så hittar man att de prenumererar inte heller på Helsingin Sanomat eller Huvudstadsbladet eller någon dagstidningar överhuvudtaget. Så att de nås inte på samma sätt.
Nå ja, det här valet var mycket märkligt. Det är i juni, det är coronatid och allt sånt. Valdeltagande var mycket låg och jag tror nog att en del av SFPs framgång eller att ha siffran som börjar med 5, det hjälper nog att väljarkåren är mycket lojal och vill rösta. Men visst, partiledningen kan vara nöjd med det där att under regeringsansvar ha ett plusmärke i resultaten. Och till exempel i Helsingfors 6,5%. Helsingfors har inte varit det här sitt lätt för SFP länge. Ett klart stöd där, visst är någonting att vara nöjd.
Mm. Sen tänker jag också att ordförande Anna-Maja Henriksson fick ju en intressant roll där som justitieminister och ansvarig minister för arrangemangen och flytten av kommunalvalet. Och där så kom det visserligen en del kritik, men från helt annat håll än de väljare som är viktiga för SFP. Så där tror jag att hennes höga profil i kommunalvalsfrågan överlag kan ha gynnat SFP då, om man tänker på uppmärksamheten. Så det var ändå väldigt mycket fokus på det här då i mars.
Mm. Och nu säger alltså Mikko Majander, det här valet var så pass annorlunda, just alltså uppskjutet pandemi, massa frågor. Håller ni med om det, att liksom det här är så pass annorlunda valen? Det här är inte ett normalt val i den bemärkelsen. Och slår det också ner, eller kan man liksom påverka det valresultatet alltså?
Jag var förvånad över att jag ändå såg så pass mycket valreklam och aktivitet i Helsingfors under de sista veckorna. Och jag är förvånad över att det här valdeltagandet blev så pass lågt ändå. För jag tyckte det var ganska mycket aktivitet, förvånansvärt mycket för att vara trots allt fortfarande i pandemitider. Kanske ni har någon analys av det här?
Vi faktiskt vet inte. Vad är normal längre nu när vi vet inte hur ska det gå med landskapsval, vad är liksom kommunalval nästa gång? Man talar ofta om ny normal, men man vet inte hur det är. Att riksdagsval säkert stannar kvar, och där har valdeltagande också varit stabilt och lite även högre än tidigare. Men vad är framtiden för kommunalpolitik, lokalpolitik, landskapspolitik? Det är öppna frågor.
Mm. Skulle vi kunna...
Varsågod,
ta den ännu.
Jag tänker bara säga att jag tycker att det är lite sorgligt så där ur demokratisk synvinkel att valdeltagande är så lågt när det ändå gäller liksom de personer, de politiker som ska sköta våra frågor ute i kommunerna. Låt vara att den här vård- och omsorgsreformen ju tar bort en del av kommunernas beslutande rätt, men ändå så blir mycket kvar i kommunerna. Så jag tycker nog vi har ett demokratiskt problem när vi börjar närma oss 50% som låter bli att rösta.
Mm. En sak jag skulle vilja att vi skulle nämna ännu i den här sändningen, det är att ingen av er har talat om Socialdemokraterna så värst mycket ännu. Att vi har en socialdemokratiskt ledd regering, en statsminister som har berömts för att vara en kvinnlig förebild, en ung kvinna i en arbetarrörelse som annars också dras med en hög medelålder bland representanterna i övrigt, men där vi faktiskt i Finland har kvinnor, idel kvinnor i regeringen, och det också yngre kvinnor och så vidare. Det har inte lyft här och nu. Och jag har sett rubriker här som att statsministerns stjärna är i dalande riktning och så vidare. Vad tycker ni om det?
Jag tycker att Socialdemokraterna förlorade mest från det att valet flyttades 2 månader framåt. Att det var mycket kritiskt situationen i coronadebatten. Varför är inte föreställningar öppna eller restauranger och så vidare. Och sen kritik för Marin och Kiuru också ökade häftigt i det här 2 månaders tid. Att det var fatalt. Men det är klart att romans med Marin är över. Att i politiken vanligen den som går upp kommer också ner någon gång. Att kanske det här är nu att Marin måste... Hon börjar bli en normal statsminister och de brukar förlora i kommunalvalet.
Ja. Men jag tror också att hon måste fundera över hur mycket ska hon binda upp sig vid minister Kiuru. Att de har ju syns tydligt att de har varit parhästar och Kiurus linje har ju varit ytterst hård när det gäller pandemin. Många av oss har naturligtvis förstått den och respekterat den, men vi börjar ju vara i ett läge där man kanske måste fundera efter vad som numera är rimligt. Men sen är det ju också så att enskilda frågor på mycket kort tid kan drabba en politiker, så som hennes statsministerns nu frukost. Problem. Det är alldeles säkert att det påverkar på slutrakan hennes understöd, även om jag kan tänka mig att Socialdemokraterna som ansvarsbärande parti ju bara av den orsaken också backar. Jag är inte så säker på att hennes glanstid är förbi ännu. Nu känner jag inte henne personligen, men jag uppfattar nog henne som en mycket tålmodig och kanske till och med lite envis politiker som inte lägger sig i första taget. Så att jag förväntar mig faktiskt att hon hittar lite nytändning bara det här värsta över nu.
Jag tänker att jag håller med om din analys där och i och för sig, de förlorar ju inte, de förlorar mindre än 2 procentenheter trots att de har det här regeringsansvaret efter nästan ett och ett halvt år av väldigt märkliga tider och oerhört svåra utmaningar. Så att ändå inte förlora mer än så här, tänker jag, att också är värt att tänka på. Sen en annan sak som jag märkte i den här valrörelsen och som kanske är ett fenomen som är på stigande här nu under de här senaste åren, att skillnaderna i politiken blir större igen, för att när vi gjorde valanalyser här för kanske fortfarande för en 4 år sedan, så handlade det ju mycket om att man ser ingen skillnad på höger och vänster och nu har Samlingspartiet gått in på Socialdemokraternas område och vill appellera till arbetarna och allt det här. Men nu var det ju igen större profilhöjning åt både vänster och höger, och Samlingspartiet kör ju med det här, hjärtat sitter till höger. Det är ganska långt från det som man höll på med då med arbetarnas president i tiden. Och sen tänker jag att det syns också i vänsterns, dels konkret i de frågor att man i skattefrågorna ligger långt till vänster just nu. Det gäller då både Vänsterförbundet och Socialdemokraterna. Och sen också i hur man talar till väljarna, till exempel Paavo Arhinmäki, Vänsterförbundets borgmästarkandidat i Helsingfors som körde med kampanjen förorternas borgmästare. Man visar på olika sätt att man skiljer sig också mellan vänster och höger. Det tycker jag är jätteintressant.
Och bra. Ja. Mera ideologi i politiken, mera tydliga skillnader vad man står för. För det kan ju inte vara så att med 8 partier i riksdagen så ska alla vara liksom så lika som möjligt. Det kan ju inte vara så. Så att jag välkomnar nog verkligen en bredare debatt och en mera ideologisk debatt där vi får se skillnader i både skattepolitik och i familjepolitik och kulturpolitik. Överallt, det måste finnas. Jag är övertygad om att de tänker olika och har olika värderingar och det måste synas.
Jag menar inte alls att Marins glanstid är över. Jag menar att den extra hype som var runt henne för ett år i en internationellt och allt, det där är över. Att nu det är liksom normal partiledare bland de andra. Men jag skulle lyfta ännu fram om det passar att jag har varit mest intresserad av resultaten i 7 största stad. Mm. Och liksom den grönas framgång i förra valet, det hände i universitetsstäder. Det var på andra plats genomsnitt ungefär 20% parti. Och det var, partiet var då i oppositionen. Det var otroligt svårt att försvara det där resultaten. Och jag påpekade det redan ett par veckor sedan. Och nu hände det att de gröna var den stora förlorare. Deras bas i det här universitetsstäder. Och de förlorade ungefär 4% i de här städer. Det öppnade mer plats också för samlingspartiet att fylla den och liksom leda till ett bra valresultat. Kanske därför att de gröna lutar mot vänster i det här läget. Mm. De utmanar samlingspartiet inte på samma sätt som de gjorde kanske under Ville Niinistö och även Touko Aalto. Men hur Ohisalo handlar den här situationen framåt till riksdagsvalen, det är intressant.
Mm, jag tänker att hennes position är inte helt lätt heller eftersom hon sitter på inrikesministerposten och då talar förstås om olika polisiära frågor och det är gränsbevakning och hon står ju där med beväringarna vid gränsen till Nyland i roller som är helt andra än de gröna väljarna är vana att se partiordföranden i. Och här har hon ju inte så väldigt stort rörelseutrymme.
Det är sant, men om man vill spela i den första divisionen, då måste man sköta också de hårda och svåra och realpolitiska saker. Att liksom, det är liksom att köpa, visa att de gröna kan göra annat än att rädda världen. Men det är svårt politiskt att hur går det med stödet. Men på andra sidan, det är liksom att, ett sätt att visa att de gröna kan sköta alla saker i regeringen. Att det är båda sidor.
Mm, så är det.
Jag tror nog att det var en del av de grönas väljare var lika en chockartad bilden där vid gränsen just. Att den blev så hemskt symbolisk sen för vad hennes uppdrag är. Men det håller jag med om att sätter man i regeringen måste man kunna sköta alla ärenden. Men då blir man också ett alldeles vanligt normalt parti som inte bara ska just förbättra världen utan som faktiskt ska sköta vardagspolitiken i landet och för hela landets befolkning. Att man kan inte bara vara någon grupps representant då och där har hon ju en oerhörd utmaning. Det är intressant att det går lite likadant i Sverige nu för Miljöpartiet där att det går inte så himla bra när de har varit med och tagit mycket ansvar.
Mm. Jag tänker också att det är att så otroligt mycket har handlat om coronapolitik och tänker vi ett par år tillbaka så talar vi ju väldigt mycket mer om klimatfrågan eftersom vi inte hade någon corona då. Och då var det ju sån hype kring hela Greta Thunberg och Fridays for Future och alltihop. Och nu är det ju så att om man talar med unga väljare och frågar vad som är den viktigaste frågan för dem så väldigt många nämner klimatfrågan. Så det finns någonstans där under men det är väl det att den har fått i proportion så pass liten betydelse jämfört med hela coronafrågan. Och sen det är att klimatpolitiken finns i så många andra partiers politik också nu.
Just vänsterbundet är lika stark bland de unga och klimatfrågor nu för tiden än de gröna kanske.
Men betyder det här resultatet och då just de grönas att det inte är så bra nu i det här kommunalvalet, här sista frågan i slaget efter 12 får det bli här, att skulle ni säga, har vi alltså just nu helt enkelt inte fokus på klimatet fast vi borde det? Vi tänker på annat.
Men kanske vi inte riktigt orkar med den utmaning som pandemin ändå blev. Där vi hamnade att sitta mera hemma, att inte resa mycket, nästan ingenting alls. Att fundera på liv och hälsa. Och det som det att man inte får träffa nära och kära som bor utomlands och så vidare. Kanske det är så att ibland så orkar vi inte riktigt. Jag tror att det kommer tillbaka. Miljöfrågorna kommer tillbaka sen. Men nu måste vi bara på något sätt orka igenom. Det krävdes så hemskt mycket av Finlands befolkning den här pandemin. Och nu måste man orka igenom det. Sen kommer nog de här andra frågorna tillbaka på agendan.
Vi antar att det vässas nu pennor och tankar här i alla partihögkvarter här. Får vi som sista nu här i slaget efter 12 denna måndag den 14 juni där jag tackar så mycket Mikko Majander från tankesmedjan Magma, Ingemar Lindros, politisk reporter Svenska Yle och Ulla-Maj Wideros från SFP. Tack så mycket att ni var med och analyserade kommunalvalet. Tack. Vi hörs igen i slaget efter 12. Jag heter Stefan Winiger. Hej då.